Det är torsdagen den 19 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. På tisdag nästa vecka går Danmark till val. Danmark skiljer sig på många sätt från Sverige. Och när det gäller att ha val kan man alltså ha det på en vanlig tisdag. En annan skillnad är att det inte på förväg är bestämt exakt när ett val ska äga rum, utan det kan den sittande statsministern i praktiken bestämma så länge det sker inom en 4-årsperiod efter det senaste valet. Den 26 februari var det alltså statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, som utlyste det här valet. Hon som sedan det senaste valet i november 2022 har styrt Danmark i en koalition med Venstre och det nya partiet Moderaterna. Ja, hon har styrt Danmark längre än så förstås, men tidigare var det i en annan koalition med vänsterpartier. Så vad handlar det här valet då om? Hur kommer det gå? Blir regeringen omvald? Danmark brukar ju alltid, eller har i alla fall varit viktig för vår del, eftersom den svenska politiken tenderar att följa den danska. Så årets val kanske säger en del om hur riksdagsvalet 2038 kommer se ut. Dessutom, hur får man egentligen ordning på alla de där bokstäverna som alltid gör livet surt för den som försöker följa dansk politik? Det är några av de frågorna vi ska försöka besvara idag. Och för att hjälpa mig med det så är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Nämligen Sven Dahl, statsvetare och redaktör för tankesmedjan Timbros tidning Smedjan. Varmt välkommen hit, Sven.
Tack, Andreas.
Och du sitter dessutom i valets epicentrum i Köpenhamn, inte sant?
Det gör jag. Jag skriver en stor artikel för Smedjan som kommer att publiceras i helgen med några nedslag runt om i Danmark.
Du ska få ge oss lite lukt och smak från valrörelsen lite senare. Jag har också med mig Erik Lut, skribent och vice vd på tankesmedjan Fores. Varmt välkommen hit, du också, Erik.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Sven, den sittande regeringen backar, det står klart, enligt alla meningsmålingar, i alla fall de jag har sett. Då det gäller alla de här tre partierna, Vänstre, Socialdemokraterna och Moderaterna. Kort sammanfattat, vad beror det på att det har gått så dåligt för regeringen?
Jag tror att det enklaste sättet att förstå det är att ta fasta på det som Mette Frederiksen sa någon gång under den här mandatperioden, att hon leder en väldigt märklig regering. I den här regeringen sitter ju så här de historiska huvudmotståndarna i dansk politik, socialdemokratiet och vänstre som är det stora, eller har varit det stora liberala partiet i dansk politik, och då tillsammans med det här nybildade mittenpartiet Moderaterna som är en utbrytning ur vänstre. Så att det är en märklig regering på så sätt. Och framförallt, just av den anledningen har den inte gjort någon glad. De som vill ha en blå regering har inte fått det, och de som vill ha en röd regering med mer röd politik är missnöjda.
Okej, en första kort förklaring. Erik, om du får samma fråga, den här SVM-regeringen som den kallas i Danmark, varför har det gått dåligt för den? Varför gillar inte väljaren den?
Nej, men Sven nämner många rimliga anledningar, så det var ganska svårt att förklara regeringens reformer. Det har inte funnits någon riktigt tydlig profil på inriktningen på regeringen. Det var ju uppenbarligen ganska impopulärt att ta bort den röda dagen för att finansiera försvarsbudgeten. Vi kanske kommer in mer på det senare. Och det är ju inte ovanligt. Samma sak fällde ju den förra franska regeringen också när man tog bort en röd dag. Det är ingen speciellt populär politik gentemot väljarna. Att höja pensionsåldern var väl inte speciellt populärt så där heller. Så jag tror att det har varit en otydlig profil på regeringen tillsammans med en del svårbegripliga reformer för väljarna.
Erik, om jag fortsätter med dig, innebär det att regeringen så att säga inte kandiderar för att fortsätta det här valet, utan de respektive ingående partierna, de tänker sig något annat efter valet, eller hur ser det ut där?
Alltså det är väl också 10 000 kronors frågan. Jag skulle absolut inte utesluta att samma konstellation av partier på något sätt fortsätter. Det är också om jag har kollat upp allt rätt, så har det inte funnits någon regeringskoalition de senaste 25 åren där det inte antingen Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen har varit ingående. Så det är ju centralfigurerna i den danska politiken sedan årtionden tillbaka. Och det har ju såklart knorrats en hel del i samarbetet dem emellan, men det är också och kanske i synnerhet givet de senaste veckornas omvärldssituation fungerat någorlunda bra. Och det är ju, vi kanske också återkommer till det senare, men det är där gyllene, den gyllene siffran i den danska politiken. Man behöver ha, man behöver 90 mandat för att få en majoritet. Och det är väl inte helt otänkbart att de på något sätt tillsammans med lite andra ytterligare partier skulle kunna nå över den här gyllene siffran. Mm. Det finns flera andra alternativ också, men jag skulle absolut inte utesluta att åtminstone Lars Løkke Rasmussen och Mette Frederiksen ingår tillsammans i en regering framöver.
Vad tänker du om det, Sven? Finns det en möjlighet att dagens koalition kvarstår, eller kommer man återgå till mer traditionell blockpolitik och en blockregering? Vad tror du?
Jag skulle gissa att vi kommer att få se, efter en ganska komplicerad regeringsbildning, det är det enda vi kan säga med säkerhet att det kommer att bli, att vi kommer att få någon form av block överskridande regering, så att en fortsättning på den här regeringen, men lägg till ett par partier. Du kommer få ännu fler partier i regeringen. Det är mitt bud just nu. Sen är det ju, kan man väl addera till det du sa, att det har ju varit en märklig valrörelse. Alltså när då ledaren för då vänstre, Troels Lund Poulsen, som är försvarsminister i regeringen, och blå statsministerkandidat står i så här i duell, statsministerkandidatdueller med då Mette Frederiksen. Det blir en märklig dynamik, en märklig valrörelse för en märklig regering.
Mm. Vilka skulle de ytterligare partierna kunna tänkas vara som man plockar in där, Sven?
Det spekuleras i att både Radikale Venstre, som är ett litet socialliberalt parti, skulle kunna tänkas ingå i en regering. Det skulle kunna vara Konservative Folkeparti, som är det andra klassiska borgerliga partiet. Det har pratats om att Socialistisk Folkeparti, som är till vänster om Socialdemokraterna, skulle kunna ingå i en framtida regering. Så att det är bara att välja och vraka egentligen.
Mm. Vad tror du, Erik? Vågar du ge dig in och spekulera på hur en möjlig framtida regering skulle se ut efter den här komplicerade regeringsbildningen som det verkar bli?
Nej, men jag tror också att den kommer bli komplicerad, och det underlättas ju inte av det faktum att det är ganska många partier som ligger på sådär plus minus 10% i opinionsmätningarna eller meningsmålningarna. Det kommer krävas att partier med hyfsat olika inriktningar kommer överens. Det har varit svårt. Många pratade ju om, vi kanske kommer prata mer om Liberal Allians partiledare senare, men att han skulle kunna ha formerat någon form av lag omkring sig till att skapa ett tydligt blått eller högeralternativ till den sittande regeringen. Men de senaste veckornas utveckling har ju inneburit att det alternativet tycks allt mindre troligt. Jag tror det hade nog kanske varit det mest uppenbara, den mest uppenbara helt annorlunda regeringskoalitionen som jag hade sett framför mig. Utan jag tror att det är, ja, Radikale Venstre har ju gått hyfsat bra i opinionsmätningarna de senaste veckorna och kanske kommer kunna bidra med en del viktiga mandat. Och sen så beror det väl på i slutändan vilka som kommer kunna sätta sig ner tillsammans i samma rum och hitta en politisk överenskommelse som samlar de här mittemandaten.
Men du sa att det hade kunnat få möjlighet till en höger-mittenregering då, med vänstre och alla de här småpartierna omkring, och kanske även Moderaterna och Radikale, men det alternativet ser inte realistiskt ut just nu, eller?
Nej, men precis. Alex von Schleg, som ju är partiledare, en väldigt populär ung politiker och partiledare som några år tillbaka för det här danska, ganska vad ska man säga, högerlibertarianska partiet Liberal Allians. Han varit hyfsat populär, gjort ett bra, gott intryck. Är väl kanske lite sån här form av typ kombination av Rob Jetten, alltså D66-partiledare i Nederländerna, lite så här Manuel Machon, lite så här ung, snygg, kampanjer på nya sätt, hänger på barer, hänger på festliga tillställningar, syns på gatorna, och det väckte ganska mycket popularitet. Och han sågs väl som en naturlig ledare för ett högeralternativ. Men sen så, för ett tag sedan tillbaka, så erkände han att han hade tagit kokain under sin tid som partiledare, och helt plötsligt så började andra politiker inom hans eget parti vända sig mot honom, och flera av de andra borgerliga eller liberala partierna omkring 10% började också uttrycka betänkligheter kring kring honom som uppenbar statsministerkandidat. Så det bröt ju isär lite den här möjliga högerkoalitionen skulle jag säga. Och han har en förtroendeskada att reparera om han ska kunna få andra partier med sig som statsministerkandidat.
Kommentar från Sven också angående det här högeralternativet då, som Erik ser som då mindre sannolikt efter senaste tidens utveckling. Vad tänker du om det?
Framförallt kommer det ju vara otroligt svårt för det blå block att få ihop 90 mandat. Och sen är ju då statsministerfrågan, ja, i nästa steg, vem som egentligen är då deras statsministerkandidat. Men framförallt är det ju så att opinionsmätningarna, det har funnits enstaka mätningar som pekat på dött lopp mellan blocken, och då skulle makten hamna hos Lars Løkke Rasmussen förmodligen. Och Lars Løkke Rasmussen är ju, har ju, ja, och ja, det är ömsesidiga, ja, misstroende mellan Dansk Folkeparti och Lars Løkke Rasmussen sedan mycket länge. Så att de skulle ingå i samma regeringsunderlag är i princip uteslutet. Man kan ju säga att Moderaterna uppstod som parti nästan ur att Lars Løkke Rasmussen var så missnöjd med den koalition han ledde och som var beroende av Dansk Folkeparti. Så han vill verkligen inte ha med dem att göra. Så att det är otroligt komplicerat. Så att det blå regeringsalternativet mår ju inte bra heller av det faktum att det inte finns ett naturligt stort parti som kan ta den här rollen som de svenska Moderaterna har, att vara det samlande partiet som på något sätt pekar ut en riktning. Det saknas helt i Danmark idag.
Vi ska prata lite mer om enskilda partier. Vi har ju redan nämnt då Dansk Folkeparti som faktiskt har vaknat till liv igen efter att ha varit nästan utraderade ett tag. Vad är det som har hänt? Du såg att till och med att det var någon mätning där de var uppe på tvåsiffriga opinionssiffror. Kanske inte hamnar där, men ändå, de är inte kvar på 1 eller 2% som de var för några år sedan. Varför har de kommit igen? Vem vill ta det? Sven eller Erik?
Jag kan väl, vi har ju en föreställning i Sverige om att allt i Danmark handlar om invandring. Så är det ju inte längre. Och man kan säga att Dansk Folkeparti kollapsade ju när invandringspolitiken försvann som frågan där Mette Frederiksen neutraliserade den. Vad som hänt sedan är att man har fått en ny partiledare, Morten Messerschmidt, som är karismatisk, han är otroligt duktig i sociala medier och han har lyckats hitta en fråga som mobiliserar väljare och de nya väljargrupper. Det är matpriserna och bensinpriserna. Så alltså missnöje med att köttfärsen har blivit dyrare och att bensinen är dyr. Alltså det är de stora frågorna som mobiliserar och ligger bakom framgångarna för Dansk Folkeparti.
Erik, vill du komplettera den bilden någonting?
Nej, jag tycker att Sven sa det bra, men det komplicerar ju lite möjligheterna till en högerregering i Danmark, att de framförallt tar väljare från varandra. Så nu när Dansk Folkeparti går hyfsat bra i opinionsmätningarna så är det ju mycket för att man tar väljare, eller ja, tar åtminstone väljare i opinionen från Danmarks Demokraterna, som vi kanske också kommer in på lite senare. Och båda försöker väl kämpa om en hel del landsbygdsväljare. Alltså en del sådana här klassiska landsbygdsfrågor.
Det finns ju en intressant aspekt här på vad som hänt, är ju att Dansk Folkeparti, som, ja, ni minns hur det var under partiets storhetstid, att det var, man mobiliserade stora delar av landsbygdsdanmark. Man pratade om det gula Danmarket, som det är den gula partifärgen. Men vad som hänt nu är att Dansk Folkeparti framför allt går framåt på Själland, i Köpenhamns förort, och det man kallar Vesteinen, som är de klassiska förorterna väster om Köpenhamn, alltså egentligen det danska välfärdsstatsbygget, lite som så här, ja, men söderort i Stockholm med HSB-föreningar och så, samma lite mytologiska plats. Där går man starkt framåt, och det här är väljargrupper som man tidigare inte nått ut till.
Nej, jag tror att du har rätt i det, Sven. Jag tycker att Inger Støjberg, som är partiledare för Danmarksdemokraterna, är en av de mer fascinerande personerna i dansk samtida politisk historia. Och apropå om försöka stjäla landsbygdsväljare, jag tycker att det är spännande att se hur hon framförallt har försökt muta in landsbygdsfrågorna som ett som ett område för Danmarksdemokraterna. Jag tror att det lite är en effekt av att hon är stressad över att hon förlorar väljare till Dansk Folkeparti. Alltså hon var ute här en veckan och pratade om att man måste minska antalet vargar i Danmark som ett sätt att försöka appellera till landsbygdsväljarna. Jag kollade på att de hade 42 stycken.
Jag tänkte precis det. Finns det varg i Danmark? Det var en nyhet för mig faktiskt. Men okej.
Ja, men tydligen så finns det 42 vargar i några få revir.
Ja, okay. Stöjberg är ju en annan intressant figur som har låtit tala om sig. Välkänd vänsterminister i många år, men som också då, precis som Löcke, har öppnat eget Danmarks Demokraterna. Ja, Erik, vad finns det mer att säga om henne? Vi kunde ju senast läsa om henne att hon inte ville ha Greta Thunberg på besök i Danmark. Ja, vad handlar det om egentligen?
Alltså både Stöjberg och Messerschmitt är ju liksom följetängare i den danska politiken sedan ganska många år tillbaka. Alltså jag minns första gången som jag uppmärksammade ordentligt Inger Støjberg som dansk politiker var när jag bodde i Bryssel och jobbade i Europaparlamentet. Det kom de här förslagen om att frånta smycken och så vidare från flyktingar. Det blev en oerhört stor fråga som också fick ringar på vattnet över hela Europa. Jag kommer ihåg att man hade sådana här, det kanske var osmakligt i sig, men typ fester där man skulle samla in liksom smycken från de som gick in på festen för att liksom illustrera hur knäppt den här tanken var. Hon har liksom alltid varit väldigt bra på att låta sig omtalas i olika sammanhang. Och det kanske blev ännu större i samband med riksrättsprocessen mot henne som justitieminister för över 5 år sedan eller något i den stilen. Men man ska väl också, alltså, trots alla de här motgångarna och att hon har åkt på däng och blivit dömd och så vidare, så ska man aldrig räkna ut Inger Støjberg. Hon lyckas alltid komma tillbaka på något sätt. Och nu så försöker hon väl göra det genom kanske framförallt att fålla dit Lars Löcke och vinna landsbygdsröster på vargar och så vidare.
Hur gick det med de där smycken och asylsökande? Blev det någon reglering kring det? Eller förhandlade det bara ut i sanden? Eller var det bara meningen att det skulle vara kulturkrig? Har ni koll på det? Sven, vet du?
Det var så länge sedan jag följde den frågan. Jag vågar inte så att...
Man får fråga chatten GPT om man är mer nyfiken. Ja, då ska vi prata lite sakfrågor. Vad har valrörelsen handlat om? Sven, du som är på plats. Vad är det, hur går snacket så att säga? Vilka frågor är de viktigaste?
Alltså, en stor fråga har ju varit förmögenhetsskatten. Eller förslaget om att återinföra en förmögenhetsskatt som Mette Frederiksen la fram för att finansiera en satsning på mindre skolklasser i de låga årskurserna. Och det har ju blivit en... Hon tänkte väl att det här skulle vara ett bra enkelt sätt att återta vänsterväljare, men det har blivit ett totalt politiskt haveri som hon har sakta backar bort från.
Vad beror det på? Väljarna gillar det helt enkelt inte, eller?
Ingen har kunnat förklara så här vem som skulle betala den, vilka den skulle, och så att man har tvingats, och så här, erfarenheterna från Norge har fått väldigt stort utrymme i debatten. Och så att man har tvingats, så att först började Socialdemokraterna konstatera att inga entreprenörer skulle drabbas. Var väl en frågetecken blev ännu fler. Och så att det har varit något av ett politiskt haveri för statsministern.
Okej. Erik, vad säger du om just den frågan från förmögenhetsskatten? Bakslag för statsministern?
Ja, nej, men det kan man väl säga. Jag är ju inte nationalekonom, så att jag förstår inte i detalj heller hur det har tänkt. Men när jag har försökt läsa på så framstår det som att det också är en ovanligt ingripande variant av förmögenhetsskatt. Fungerar på en del andra sätt i hur den omfattar orealiserade tillgångar och så vidare. Och det gör att det har varit svårt att förklara, som Sven är inne på, liksom hur och vilka som omfattas och hur det här ska se till att det inte också blir ett väldigt stort ekonomiskt problem för Danmark framöver.
Mm.
Sen så kan man väl säga, jag tänker apropå förmögenhetsskatt, så det är ju spännande hur det är liksom en fråga som alltid återkommer i olika sammanhang. Och jag tror att många föreställer sig till vänster att det är en viktig principiell fråga som man ganska lätt kommer kunna få gehör hos vänsterväljare. Och så tycker ganska många till höger att det är en bra principiell fråga i en valrörelse, därför att det är lätt att förklara hur det här skulle slå mot landets ekonomi. Så i många sammanhang, och kanske framförallt tyckte jag att man märkte det i det norska stortingsvalet i höstas, att man märkte att både Höyre och Arbeiderpartiet ville ha en debatt om förmögenhetsskatt för att det kunde förflytta fokus från många andra frågor.
Man kan ju fråga Göran Persson eller Thomas Östros eller Erik Åslund eller någon gammal sociopolitiker som brottades med detta i början på 00-talet hur trevligt det egentligen är att ha att göra med. Erik, om vi fortsätter då med sakfrågor, vilken är nästa stora sakfråga du skulle vilja lyfta som valet har handlat om?
Ja, det har väl handlat mycket om pensionsfrågor. Mm. Det har handlat mycket om dricksvatten. Det kanske är den liksom märkligaste uppkomlingen i sammanhanget. Också en fråga som så här liksom har varit tacksam, tror jag, både för högersidan och vänstersidan att driva, för att man har hittat massa... Jag kommer inte ihåg exakt vilka farliga kemikalier man hittade i massa sådana här dricksvattenprover. Och då försökte vänstersidan gå till val på att man skulle skydda medborgare och se till att de här gifterna fasades ut ur det danska dricksvattnet. Medan för högern, och framförallt de partier som kanske har ett stort intresse av att locka landsbygdsväljare, så har det blivit ett väldigt tacksamt sätt att peka på hur motståndarsidan vill förstöra för det danska jordbruket och landsbygden. Och så har det också blivit en väldigt polariserad fråga som kanske inte hade varit den som jag hade lyft fram som en stor valfråga på förhand, men som har tagit mycket utrymme i den svenska debatten.
Ja, det låter lite oväntat. Ja,
det är otroligt stor fråga. Och det här är någonting som jag tror är väldigt viktigt för oss som betraktar dansk politik att komma ihåg. Lantbruket är en jätteviktig fråga och har varit i dansk politik alltid och kommer att fortsätta vara det. Så att frågor som är kopplade till lantbruket dyker alltid upp. De har en oerhört sprängkraft eftersom det finns den här konflikten mellan lantbruksintressen och miljöintressen. Man kan säga att det är två danska paradgrenar som kolliderar. Det är jättestor och framgångsrik livsmedelsindustri och lantbruk, och andra sidan en miljö- och klimatmedvetenhet. Alltså, man kunde säga så här att det handlar om en konflikt mellan John Deere grönt och grön omställning. Och den är kanske svår för oss som svenskar att riktigt förstå fullt ut.
Mm. Och du kanske känner in det bättre, Sven, men här är det också en aspekt av att Köpenhamn är en oerhört progressiv, framåtlutande stad där Socialistisk Folkeparti gjorde ett succéval i lokalvalen i höstas, och att det finns oerhört stora områden, eller ja, det är väldigt lite lamming, men relativt sett till landets yta stora områden som är betydligt mer traditionella och baserade på ett liksom, jordbruk och lantbruk. Och det blir en stad- och landfråga här också, som jag tror kännetecknar väldigt mycket av den.
Verkligen, så är det ju. Att tolka de här frågorna som handlar om lantbrukets villkor och kontra miljöintresset som en höger- och vänsterkonflikt blir ju helt fel. Alltså det finns delvis en sån aspekt av det, men framförallt är det ju en stad-land-konflikt. Det märks inte minst här i Köpenhamn där många borgerliga politiker har så här väldigt tydliga miljöbudskap på sina affischer. Medan i Jylland där jag var häromdagen är ju den politiska konflikten helt annorlunda.
Och då är också att komma ihåg att Köpenhamn är ju relativt sett Danmarks totala befolkning väldigt mycket större än till och med vad Stockholm är i Sverige. Så att vad som händer i Köpenhamn blir ju väldigt viktigt också för den nationella politiken. Mm. Så jag tror att det skapar också tydligare den här stad-land-dynamiken som vi såklart också märker av i svensk debatt.
Apropå speciella danska saker som kanske blir lite lost i translation i förhållande till svenska förhållanden, så är ju det här med helgdagen, den stora BD som har diskuterats mycket. Vad bakgrund är alltså en helgdag som inte ens Struen ser på sin tid, tyska livläkaren vågade dra in, men som nu har inte blivit helgdag längre. Svenska, du börjar förklara, vad handlar det här om?
Det är delvis en klassisk arbetskraftsutbudsreform att ta bort en helgdag, vilket man gjorde. Och det här var naturligtvis oerhört kontroversiellt, för det är klart att folk vill ha sina helgedagar. En lustig aspekt i valrörelsen som också säger någonting om hur märklig den här regeringen är, att det har pågått ett gräl mellan de tre i regeringen ingående partierna om vems idé det här egentligen var. För att man vill på något sätt lägga lite distans till det. Sen att det finns så här att nog alla det ingående partiet tycker att detta var en ganska bra idé ekonomiskt. En annan sak.
Jag ska säga då, jag som ändå besitter halvhygglig politisk medelmåttig bildning trodde fram till bara ganska nyligen att den här dagen handlar om någonting hyllning till sockerbetor eller något sånt där. För jag tänkte, i Skåne pratar man mycket om sånt, men det är alltså inte, utan det handlar om, det är en böndag helt enkelt. Men det säger väl en del om att en del blir lost in translation när det passerar sundet. Vad säger du, Erik? Ja, förstås, impopulärt att ta bort en helgdag. Varför gjorde man det ändå? Och kommer det här, har man ångrat sig, tror du?
Alltså, som jag förstår det, i den lovande danska debatten så var man såg sig som tvungna för att kunna finansiera alla ökade försvarsanslag som krävdes i och med den geopolitiska utvecklingen i världen. Men sen så skulle jag säga, jag antydde ju det tidigare, att jag tror det var François Bayrous regering i Frankrike som föll på att man försökte ta bort annandag pingst av liknande anledningar. Så det är ändå någon form av styrkebesked till Mette Frederiksens regering att man ändå lyckades få igenom den här reformen. Man ska också komma ihåg när Sverige, kommer ihåg vitt år, ersatt annandag pingst som nationaldag med 6 juni, så väckte det ju också mycket, mycket diskussioner. Så att jag tror att oavsett vilket land som man pratar om, så är det inte direkt populär politik om vi vinner väljare att börja plocka bort eller revidera röda dagar.
Då försvann bara 2/7 helgdag, men det var illa nog. Jag tror att det var någon gång på 1700-talet vi genomförde den stora helgdagsdöden, om det möjligtvis var Gustav III som låg bakom det då, exempelvis 3 dag jul och 3 dag påsk och massa andra trevliga dagar försvann. Jag har en fråga till. Den här Grönlandsfrågan och USAs agerande, exempellösa agerande mot Danmark i vintras och det utrikespolitiska tryck det skapar, har det påverkat valet på något sätt? Vad säger du, Sven?
Man kan väl säga så att det har påverkat förvånansvärt lite. Jag skulle säga att det opinionsuppsving som regeringspartierna hade under den mest akuta krisen var det som triggade att valet utlystes redan nu. Annars hade spekulationerna varit att valet först skulle hållas alldeles i början av sommaren eller efter sommarsemestern. Men under valrörelsen har det märkts väldigt, har det märkts väldigt lite. Sen kan man väl säga så att många, helt oavsett partitillhörighet, är nog ganska nöjda med att inte minst Lars Løkke Rasmussen har varit utrikesminister under den här perioden. Alltså han är en av, jag skulle säga, Europas absolut skickligaste politiker och har uppenbart varit en oerhörd tillgång för Danmark genom i det här.
Vad tänker du, Erik? Grönlandskrisen, har det påverkat och i så fall hur?
Alltså jag har ingen invändning mot det Sven säger. Däremot så tror jag, min bild är att det ökar sannolikheten att Lars Løkke eller Mette, och förmodligen båda två, sitter i nästa regering. Därför att många danskar känner att det är ganska nice att ha de här vid rodret när omvärlden är lite skakig. Och framförallt om man tänker på Mette Frederiksen, har jag haft en rocky ride, kan man verkligen säga, de sista egentligen på mandatperioderna med minkdemonstrationer och en hel del andra utmaningar. Och kämpade ett tag med ganska låga förtroendesiffror. Och jag tror att det kanske inte betalar sig superväl för hennes parti eller för Moderaterna, men min bild är att det verkligen ökar sannolikheten för att, som sagt, Lars Løkke och Mette, någon av dem, eller förmodligen båda två, sitter i
vad
nästa.
Vad man då möjligtvis kan säga är att Lars Løkkes parti har ju stärkts väsentligt i opinionsmätningarna sen Grönlandskrisen. Det är det som tydligt går att se fortfarande. Du har ingen Grönlandseffekt på Socialdemokraternas siffror, vilket du hade då tidigare i år.
Så jag vet inte om det bara är mina så här Instagram-algoritmer som har spårat ur fullständigt, men han har liksom fått en personlighetskult efter sig. Han har liksom alltid varit populär och rolig, men nu är det typ så här, journalister äter middag och dricker vin med Lars Röcke och han pratar om så här helt opolitiska saker, eller han röker pipa, eller alltså, vad Lars Röcke än gör så blir det liksom i hela mitt Instagram-flöde.
Ja. Men framförallt röker pipa, va? För det har jag upplevt att den dykt upp. För det är ju något väldigt lugnande och tryggt med en kar som tar fram en pipa, tänker jag. Det är allmänmänskligt. Jag tänker nästan att om 100 år har vi den på museum bredvid liksom en byst av Holger Danske eller typ Hans Christian Andersens penna eller något sånt där. Alltså. Vad tror du på pipan har för betydelse, Sven?
Jag tror att den har jättestor betydelse faktiskt. Alltså Lars Löcke upplevs som en, ja, ett par trygga händer genom den här krisen, att han är en, ja, men han är en genuint respekterad politiker. Och sen är det ju intressant att han även är en politiker som har genomgått hur många olika skandaler som helst. Alltså det, och överlevt och kommit tillbaka. Så han är en fascinerande person på så sätt också.
Så om Jimmy Åkesson om 10 år och sån där plockar fram en pipa, så vet ni var det kommer ifrån. Apropå det, det brukar ju sägas att Danmark är lite av en temperaturmätare vart det strömmar i Sverige också. Så att de vindar och strömmar som gäller där kommer så småningom till oss också. Sven, det var ju sant för 20 år sedan. Är det fortfarande sant, tror du?
Ja, det tror jag. Och i år handlar det framförallt om detta med en blocköverskridande regering. Jag tror att väldigt mycket, att man ska tolka så här mycket av det Magdalena Andersson säger om önskan att bilda regering med Moderaterna, handlar om att man tittat lite på hur den här regeringen fungerat och att man ser det som ett handlingsalternativ. Och jag tror att så att om det blir en ny blocköverskridande regering i Danmark, kommer den att så att säga följa med in i den svenska valrörelsen och inte minst i regeringsbildningsdiskussionerna efter valet i september.
Vad tror du, Erik? Är Danmark en trailer för det som ska följa även i Sverige?
Ja, alltså om jag minns rätt så gissade du på att det som händer nu i Danmark skulle påverka det svenska riksdagsvalet 2038, och det är väl 12 år om jag gör min...
Ja, vi är ganska tröga i Sverige, tänker jag.
Matte är korrekt. Alltså jag hade tänkt säga 10 år, att de ligger 10 år före oss. Så du besegrade mig längst fram i tiden. Men jag tror absolut, alltså det är min bild att Danmark i många sammanhang är ganska långt före den svenska debatten. Och ett typ exempel är väl att nu var det går kanske i Sveriges riksdag som man röstar igenom de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Och det var ju en debatt som väl typ verkligen briserade i Danmark 2017, följt av att man för 2 år sedan sänkte tillbaka lönegolven igen för att man upplevde att det här inte fungerade. Och sen nu så i Sverige så ändå så höjer vi lönegolven kraftigt, trots att lärdomarna från Danmark är att det inte funkade speciellt bra. Så vi är 10-12, jag vet inte vad, år efter den danska debatten. Och ibland så önskar jag att vi också kanske lyssnade på slutsatserna av vad dansk politik har inneburit. För att det gör att vi också gör om... Vi drar inte bara lärdomarna av vad Danmark gör, utan vi repeterar också deras misstag. Och det är lite deppigt.
Men hur lyder då facit? För att det finns ju på sina håll en ganska stor förbläs för en bred regering i Sverige där Socialdemokraterna och Moderaterna ingår. Vissa ledarsidor, inte den här dock, men andra har ju förespråkat det länge. Hur bra blev det? Vad är medicinen mot ytterhetspartierna? Har de krympt och har mitten kunnat stärkas? Sven, vad skulle du säga att facit från den danska övningen är?
Policymässigt har den väl varit ganska bra. Alltså man har lyckats, utifrån mitt perspektiv, man har lyckats sänka skatten för första gången på mycket länge i Danmark. Alltså det tycker jag den ska ha stort beröm för. Men problemet är ju att detta är en regering som inte gör någon glad. Alltså väljarna gillar det inte. Väljarna gillar blockpolitik, vill ha röd eller blå politik. Och jag tror att det finns en fara med att lösa upp den konflikten som man gjort i Danmark. Och jag tycker inte, jag kan inte säga så här att jag tycker inte att det här exemplet har förändrat min bild av att det är problematiskt.
Vad säger du, Erik? Bara S och M går ihop, kommer allting bli frid och fröjd, tror vissa. Vad visar det danska exemplet?
Jag tror att man ska vara lite försiktig med att se Danmark som ett facit i det här sammanhanget. De har ett helt annat partisystem. Vänstre, var vi inne på tidigare, är inte riktigt samma sak som Moderaterna i Sverige. Moderaterna i Danmark är ett helt nytt parti. Det kommer in nya partier och lämnar partier hela tiden i den danska riksdagspolitiken. Och såklart relationen mellan Dansk Folkeparti och de andra ytterkantspartierna skiljer sig väldigt mycket i Danmark åt hur relationerna mellan Sverige Demokraterna ser ut till höger än svenska politiken. Så det är svårt att liksom kopiera tankegångarna eller modellen rakt av. Men jag tänker två spontana saker. Och det ena är väl att Danmark visar att en blocköverskridande regering absolut kan fungera. Den kan hålla makten, den kan hantera kriser. Samtidigt så är det politiskt väldigt kostsamt. Och väljarna liksom tenderar att söka sig ut mot kanterna när mitten samarbetar. Och vi ser det i Danmark, vi ser det i Frankrike, vi ser det i Tyskland. Land efter land efter land där man testar den här typen av breda mittensamarbeten så blir den uppenbara effekten att partierna på ytterkanten blir betydligt större. Så det är ett möjligt men dyrt sätt att styra landet på.
Ytterligare en svensk-centrerad fråga, men spelar Sverige och svensk politik någon roll i valrörelsen? Har ni hört någonting? Erik, vad säger du?
Alltså jag tänker att det kanske passar över den frågan till Sven som ju är på plats och hör hur tongången går där. Jag tyckte att det var svårt att höra speciellt mycket Sverige i den danska valrörelsen. Jag har hört mycket Grönland till och från, men inte så mycket Sverige om man tänker det som internationellt. Ja. Jag passar över till Sven, tror jag.
Egentligen inte. Möjligtvis som ett föredöme i att vi inte har förmögenhetsskatt och att vi avskaffade den. Och att just de svenska erfarenheterna av en välfungerande kapitalmarknad i spåren av att vi tog bort vår förmögenhetsskatt har lyft fram som ett argument för varför Danmark inte bör återinföra den.
Okej. Vi ska snart se ihop det här. Jag har en liten fråga som ligger kanske lite vid sidan av protokollet, men ändå nyfiken på hur ni specialister gör. Jag tycker det på riktigt är väldigt besvärligt med att de har partibokstäver som inte har någonting med partinamnen att göra, och dessutom kommer det nya partier hela tiden som har inte riktigt koll. Sven, har du något litet hemligt knep för man ska komma ihåg vilken bokstav som har ihop med vilket parti och snabbt lära sig när det dyker upp nya?
Man måste ha en fusklapp. Det är det enda sättet att göra det.
Även du har fusklapp.
Jag kan några, men problemet är ju som du säger att det här 2%-spärren till Folketinget gör ju att trösklarna för att starta nya partier är väldigt låga. Och det bidrar ju till att dansk politik är ganska roligt och att allting går snabbt och att det är mycket saker är lite oförutsägbara. Men det finns bara ett sätt att lösa det här med partibokstäverna. Det är en fusklapp. Det är helt nödvändigt när man tittar på särskilt på valvakorna där med flödena, med så här flödesdiagram. Då krävs det.
Erik, kör du också med fusklapp?
Alltså, jag vet inte, Andreas. Jag är kanske lite präglad dels av att ganska noggrant ha följt det nederländska valet förra året och sen försökt följa de franska kommunvalen nu förra helgen. Alltså, jag tycker inte att det är så svårt i jämförelse. Det är klart att det är många fler partier än den svenska riksdagen, men jämför med Frankrike så är det ju liksom världens ordning på det danska partiväsendet. Så att jag vet inte, kanske är den jobbiga men oundvikliga vägen till att ha lättare att förstå de danska partibokstäverna att också följa den danska politiken närmare.
Ett kanske lite trist men självklart väldigt klokt svar. Sen tycker jag en annan sak, att partierna heter ju saker de inte är. Vänster är inget vänsterparti och de radikala är inte radikala och demokraterna är inte, ja, de kanske är demokrater. Ah, ni förstår vad jag menar.
Spännande men där har vi ju ändå nej, men där tänker jag också att jag menar, vänster heter ju Norge också, så det är väl, plugga lite nordisk historia så kommer man hyfsat snart ha lättare att förstå varför det heter vänstre i våra grannländer.
Absolut, jag tar den medskicket helt klart. Vi har pratat om mycket. Är det någonting vi har missat som ni tycker att det är viktigt att lyssnarna har med sig nu när man nästa vecka följer valet? Vad säger du, Erik? Någon fråga eller någon aspekt som du tror det hör till samtalet?
Nej, jag vet inte. Jag tycker vi har varit mycket inne på många kloka saker. Min spaning är att makten kommer att ligga kvar i mitten i någon mån. Mm. Sen exakt hur den konstellationen kommer att se ut och som Sven är inne på så där det tar en hel del tid. Det har varit rörliga opinionsmätningar den sista tiden. Men min gissning skulle vara att trots liksom alla nya partier, trots att det har varit väljarförflyttningar och en hel del hård kritik mot regeringen så är den märkligt stabil och makten lär ligga kvar. På något sätt i mitten.
Sven, vad säger du? Vill du tillföra någonting?
Jag tycker att det är en klok spaning från Erik att trots att väldigt många väljare längtar efter någon form av återgång till blockpolitiken och att till exempel Socialistisk Folkeparti har ja, men bussreklam nu i Köpenhamn som verkligen trycker på att man ska ha en röd regering, så tror jag att vi kommer att få se en fortsättning på någon form av blocköverskridande regering. Men som sagt, det kommer att bli en väldigt spännande ja, valnatt helt enkelt för att det är så pass många partier och det är väldigt många partier som ligger där kring 10%.
Sista frågan, hur kommer ni följa själva valet och valnatten? Sven?
Jag tycker DR brukar ha alldeles utmärkt valrapportering. Så jag kommer att följa det från Stockholm genom DR.
Mm. Erik?
Ja, just det. Jag skulle precis säga att Sven hade ett mycket roligare svar för att han är i Danmark på valnatten. Men så var det alltså inte. Jag kommer då att göra ungefär på samma sätt. Sitta i min lilla lägenhet i Stockholm och göra så gott.
Ja, jag kan säga det. Och ni som är vana vid att följa svenska valvaker kommer känna igen er i hur man i dansk TV. Det är inslag från valvakor med jublande eller gråtande valarbetare. Det är lite diagram. Det är någon statsvetarprofessor i skägg som uttalar sig. Ja, det är som vanligt helt enkelt.
En sak där det är skillnad är dock att alla partiledarna under valkvällen kommer att vara på Christiansborg och samlas där.
Mm. Så är det ju i Norge också. Jag tycker Sverige faktiskt kan ta lärdom. Tips till SVT.
Ett utmärkt tips. Vad bra, då fick vi med det viktigaste och det mesta om valet nästa vecka. Stort tack Erik Lut och Sven Dahl för att ni gästade podden idag. Tack så mycket.
Stort tack.
Tack så mycket.
Innan vi slutar ska jag bara passa på och påminna om ett riktigt bra erbjudande till er som lyssnar på podden. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. 2 månader får man just nu helt gratis genom att gå in på svd.se/testaledare. I den ingår då tillgång till samtliga artiklar på svd.se förstås, tillgång till samtliga poddar och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas vi hörs snart igen.